Ja, den här kvällen kommer bibeltimmen att handla om Hebreerbrevet 6, 4-12. Vi talade förra veckan om trons grunder enligt Hebreerbrevet. Väldigt spännande ämne. Vi ska be och sen ska vi läsa Hebreerbrevet 6, 4-12. För vi prisar dig för att vi får träda fram inför dig och ditt ord. Och vi vet att när vi träder fram inför ditt ord, då träder vi fram inför ditt ljus. Det ljus som lyser upp våra liv och stämmer av våra liv. Det ljus som också fyller oss med insikt och uppenbarelse om vem du verkligen är. Tack för din självuppenbarelse i ordet. Tack att vi inte behöver räkna ut dig med hjärnor som inte förmår något sådant. Utan att du själv med din ande, med ditt ord, uppenbara dig själv för oss. Uppenbara ditt väsen, dina vägar och din vilja med oss, Herre. Herre, vi älskar dig, vi älskar din person, vi älskar ditt verk och vi älskar din lära. Och vi vill vara i dig och förbli i dig så som du har sagt och som du har lovat att vi ska bli bevarade. Ikväll så vill vi närma oss dig med djupaste respekt och vördnad, men också med en hungrig nyfikenhet på vad du vill undervisa våra hjärtan om. Böj allas våra sinnen så att vi kan höra vad anden säger till församlingen och gör oss riktigt ödmjuka inför ordet och de verkliga poängerna och den verkliga betydelsen bakom det som apostlarna har fått författa. Ta hand om oss ikväll, Herre. Vi behöver dig och det bekänner vi. Och vi tackar dig på förhand för att du är trofast när vi ber på det sättet. I Jesu namn, Fader, ber vi. I Jesu namn. Amen. Så här låter då själva textavsnittet. De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, de går det inte att föra till ny omvändelse, då de själva korsfäster Guds son på nytt och hånar honom offentligt. En åker som dricker det regn som ofta faller på den och som ger god skörd åt dem som den odlas för, den åkern får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och farligt nära förbannelsen. Slutet blir att den bränns av. Men när det gäller er, våra älskade, är vi övertygade om det bästa, det som för till frälsning, trots att vi talar på detta sätt. Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att tjäna de heliga nu som förr. Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Amen. Så långt läsningen av Guds eget ofelbara heliga ord. Nu lägger han sin välsignelse till det på alla våra hjärtan. Vi tackar Gud för hans eget ord. Amen. Ja, ni märker till den första delen. De som en gång tagit emot ljuset, smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande, smakat Guds ord och den kommande världens krafter. De här verserna har under alla tider varit föremål för mycket diskussion, studium och debatt. Och det är ju naturligt eftersom ett av Bibelns mest dramatiska påståenden förekommer just i det här avsnittet. Alltså orden, de går det inte att föra till ny omvändelse och slutet blir att den bränns av. Och de här två uttalandena är naturligtvis de mest respektingivande man kan tänka sig. Och man har naturligtvis frågat sig då, löper en pånytt född, ärlig kristen en risk att hamna i en situation när det inte längre finns något hopp och han förlorar sin frälsning och kan aldrig mer återvinna den? Och kan ett Guds barn som Jesus dött för gå evigt förlorat? Det är ju stora frågor alltså. Det har funnits tre olika syn på de här verserna. Den första är att verkligt kristna kan komma dit här att de förlorar sin frälsning och blir ofrälsbara på grund av sitt avfall. Det finns några som undervisar så. Den andra är att det här handlar om äkta, pånyttfödda kristna. Men att det bara är ett hypotetiskt händelseförlopp som aldrig kan hända i praktiken, utan bara tjänar till att väcka oss över faran med avfall. Det finns faktiskt de som har hållit sig till den förklaringen också. Att det målas upp en våldsam verklighet, men i praktiken är det omöjligt i och med att en pånyttfödd kristen aldrig kan komma dit än. Ja, den tredje då, som jag skulle vilja påstå, det får ni pröva, men jag skulle vilja påstå att den är den mest hållbara. Det är att den här versen inte handlar om äkta kristna, utan handlar om skenkristna människor som funnits med i kristna sammanhang utan att de någonsin kommit till en äkta tro och överlåtelse. Anledningen till detta är att författaren använder termer som aldrig någon annanstans i Nya Testamentet tillämpas på den äkta församlingen. Det står ingenting om att vara född på nytt, komma till tro, blivit frälsta, de heliga, de som gjorts rättfärdiga, de utvalda, ja, eller vilket som helst av dessa uttryck som ständigt används om de äkta troende och de sant kristna. Istället används helt andra ord som tagit emot ljuset, smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande, smakat Guds ord och smakat den tillkommande världens krafter. Och dessa termer pekar tydligt mot kategorin skenkristna eller namnkristna människor. Och den här tolkningen håller sig väldigt många stora kommentatorer och teologer till, har jag sett nu när jag har förberett detta. Alltså, det här är människor som har funnits i en miljö där ljuset, inom citationstecken, funnits. Där de har hört evangeliet kanske hundratals gånger. De har upplevt yttre välsignelser och kanske till och med sett vad Gud kan göra i många situationer. De kanske till och med själva har fått bönesvar. De har blivit berörda, kanske gråtit och känt andens närvaro. Och de har hört ordet förkunnas i andens kraft. Och sett många exempel i människors liv på Guds rike här i tiden. Och sen står det då, men sedan avfallit. Alltså, trots all denna, så att säga, kristna erfarenhet har de ändå vänt sig radikalt emot evangeliet och tagit avstånd från den bibliska läran. De har förklarat att Jesus på korset inte har någon betydelse, och med sitt liv och sina ord har de visat att de anser att det kristna budskapet inte är någonting värt. Att de har avfallit här, det ordet då på grekiska, betyder sannolikt att de helt slopat tanken på frälsning från synd av nåd genom tro på Kristus alena. Men det kan också innebära att de har gått så långt att de faktiskt förnekar Guds existens eller varje andlig verklighet. I vilket fall som helst har de med vett och vilja tagit avstånd från det apostoliska evangeliet till förmån för ett annat evangelium, eller en annan religion, eller en annan obiblisk filosofi. Med största sannolikhet så argumenterar de här människorna också nedsättande eller föraktfullt mot Guds församling. Så vi förstår att det handlar om riktigt, riktigt allvarliga saker. Människor som har funnits i en kristen miljö, haft alla chanser, och sen gått ut helt på den andra liksom flanken. Och då kommer de här orden. De går det inte att föra till ny omvändelse. Och nu kommer den här slutsatsen. Om detta bibelord hade handlat om verkligt kristna människor, hade det inneburit att en kristen, så att säga, avfälling inte kunnat återupprättas. Och det är något som Bibeln aldrig talar om. Är man en gång född av Gud, finns det alltid chans för återupprättelse på trons väg. Hör du det? Är man född av Gud så kommer återupprättelsen förr eller senare. Bibeln säger, är vi trolösa så förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Det verk han har begynt, det ska han också fullborda. I Jakobsbrev 5:19 så står det så mäktigt. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Underbara ord. Härliga ord om återupprättelse och hemkomst. Galaterbrevet 6:1. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte också du blir frestad. Jag tror att vi ska observera en sak. Det är omöjligt för oss att veta när en icke-kristen som gjort många ytliga erfarenheter av Guds rike och sedan tagit avstånd från evangeliet kommit så långt att han är förhärdad och omöjlig att omvända. Det är ingenting vi ska engagera oss i, utan vi ska tålmodigt fortsätta att be och vittna för de som en gång fanns med men som aldrig kom igenom, eller hur vi vill uttrycka oss. Det är bara Herren, lyssna noga nu, det är bara Herren som vet vilka som är definitivt avfallna. Sen kom den där bilden med åkern. Och av den bilden så förstår vi att det inte kan handla om pånyttfödda kristnas totala avfall. Kännetecknet på nådens verkan i en människas liv är just den goda frukten. Omvändelse, tro, bekännelse och de spirande andens frukter. Så vi måste ju komma ihåg att tron är en gåva. Det är en frukt av pånyttfödelsen. Och i och med detta så kan vi ju inte tänka oss att frukten är villkor för frälsning. Det blir ju mycket märkligt evangelium. Naturligtvis så är ju frukten ett bevis på frälsning av nåd alena. Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Så omvändelsen, tron, bekännelsen och andens frukter är frukt av en sann pånyttfödelse. Lägg märke till att det inte är gåvorna eller tjänsterna som avgör om det är äkthet, utan det är frukten. Äkta Kristus tro, hör du det? Äkta Kristus tro är en frukt av den nya födelsen. Du kan aldrig komma runt 1 Johannes brev 5 där det står att allt som är fött av Gud övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, nämligen vår tro. De som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. De som tror på hans namn, de har blivit födda. Så att pånyttfödelsen är en förutsättning för tro, det är ett bibliskt budskap som är jättetydligt. Jag läste också till och med i Världen idag här. Sven Almqvist har en serie som heter frälsningens 10 steg, tror jag det heter, nådens ordning eller så. Och han är precis lika klar då där om att förutsättningen för sann tro är att man är född på nytt. Nu vänder författaren sig direkt till de som är genuint troende. Och så kommer den här meningen: men när det gäller er, våra älskade, är vi övertygade om det bästa, det som för till frälsning, trots att vi talar på detta sätt. Så lägg märke till hur författaren nu ställer den tidigare beskrivna kategorin, de som har smakat och så vidare, i kontrast till de han nu vänder sig till: er, våra älskade. Och det här är namnet på de äkta kristna. Och vad de ankommer, så är han övertygad om det bästa och om frälsning. Så man behöver inte diskutera mer. Här står det så klart att det är inte äkta kristna som beskrivs i första skopet, utan nu kommer hälsningen till de som är äkta. Han tillägger: trots att vi talar på detta sätt. Och det tror jag är för att de inte ska känna sig oroade av de skarpa varningarna som riktas till de som bara, så att säga, finns med, men snart kommer att förråda Kristus likt Judas. Sen så säger han här att Gud inte glömmer vad de har gjort och vilken kärlek de har visat. Och jag tycker det är så underbart. Han tröstar nu församlingen genom att peka på 2 fantastiska frukter bland adressaterna. För det första, de älskar Jesus. Det är en frukt. De älskar Jesus och de visar kärlek till hans namn. Och de gör det genom att leva i ett ömsesidigt tjänande. Tjäna de heliga. Och det här är kanske först riktat till ledare som ska tjäna församlingen. Men det är naturligtvis tillämpbart på alla troende, eftersom alla troende ska betjäna eller tjäna varandra. 1 Petrus 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och så avslutas vårt bibelställe ikväll med en motivation till den här drastiska och urskiljande förmaningen. Alltså, varför har jag skrivit så här? Varför har jag varit så drastisk? Och så: vi önskar att var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet. Lägg märke till att ivern ska gälla vad då? Jo, att bevara vissheten om evangeliets frälsande makt och förtröstan på Kristus som grunden för denna starka frälsningsvisshet. Vi ska vara ivriga att bevara vissheten i hoppet ända till slutet. Och det kan man fundera på hur man gör det i praktiken. Men församlingens gudstjänstliv är en självskriven del. Och så kommer det där sista: så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Det här är ju en stor fråga. Alltså, balansen mellan Guds allmakt och förutbestämmelse samt vårt personliga ansvar lyfts fram här på ett underbart sätt. Bara för att vi tillhör de äkta troende ska vi inte förfalla till tröghet, utan prioritera våra liv så att vi ständigt stimulerar vår tro och vårt tålamod. Men naturligtvis kommer de heliga att få all den nåd och kraft de behöver för att hålla ut till slutet. Det är inte alltid lätt. Det är inte det. Men Gud håller oss alltid i sin mäktiga hand så att vi inte går förlorade. Sista bibelordet får bli Johannes 10:27. Njut. Lyssna och njut. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett.